Kapitel 16. Caimlin. Mert hade vaga minnen av Caimlin, men när de någon timme efter gryningen närmade sig staden var det som om han aldrig hade varit där förut. De hade inte varit ensamma på vägen sedan solen börjat gå upp, och nu omgavs de på alla sidor av andra ryttare, handelsforor och folk till fots. Alla var de på väg mot den stora staden. Caimlin var byggd på en samling stigande höjder och var utan tvekan lika stor som Tar Valon. Runt staden löpte en väldig mur, säkert 50 fot hög och byggd i ljus sten. Vita och silverfärgade ådror gnistrade i solljuset. I muren fanns höga, runda torn och från deras toppar fladdrade Andrors fana med sitt vita lejon mot röd botten. Utanför murarna såg det ut som om någon hade placerat ytterligare en stor stad som omfamnade den muromgärdade staden. Här var det rött tegel, grå sten och vita putsväggar. Det fanns värdshus som trängdes med byggnader på 3 eller 4 våningar, så ståtliga att de måste tillhöra förmögna köpmän. Det fanns butiker där varorna låg till beskådande under markiser, vägg i vägg med stora fönsterlösa magasin. På båda sidor om vägen stod marknadsstånd under tak av röda och violetta tegelplattor, där män och kvinnor redan hade börjat ropa ut sina varor och köpslå med sina lungors fulla kraft. Här fanns också follor med kalvar och getter, får och grisar, som tillsammans med burar fulla av gäss, höns och ankor bidrog till det allmänna larmet. Han mindes vagt att han hade tyckt att Caimlin var för stökigt och bullrigt förra gången han var här. Men nu tyckte han att det lät som hjärtslag. Ett hjärta som pumpade rikedomar istället för blod. Vägen ledde fram till ett portvalv med 2 vidöppna portar, mer än 3 manshöjder höga. Ingången var bevakad av drottninggardets soldater i röda rockar och skinande harnesk. De ägnade inte honom och Thom mer uppmärksamhet än någon annan, trots staven som låg över sadeln framför honom. Det enda de brydde sig om var tydligen att folkströmmen höll sig i rörelse, och sen var de inne. Här reste sig smäckra torn, ännu högre än de som kantade stadsmuren, och ovanför gatumyllret glänste kupoler i vitt och guld. Strax innanför porten delade sig vägen i 2 parallella gator som åtskildes av en bred gräsmatta kantad med träd. Stadens kullar klättrade som trappsteg upp mot toppen. Krönet omgavs av ytterligare en mur, lika vit som Tar Valons skinande murar. Och där innanför syntes ännu fler torn och kupoler. Det var gamla staden, det mindre smärt. Längst upp på den högsta kullen låg palatset. Det tjänar ingenting till att vänta, sa han till Thom. Jag ordnar med brevet med en gång. Han tittade på bärstolarna och ekipagen som trängde sig fram genom folkmassorna och på butikerna med alla sina varor ute till beskådande. Det här är en stad där man skulle kunna tjäna sig en hel del guld, Thom, om man bara hittar någon som spelar tärning eller kort. Han hade inte riktigt samma tur med kort som med tärningarna, men det var ändå mest de adliga och välbärgade som spelade kort. Kanske precis rätt folk för mig att spela med. Thom gäspade och drog lekarmanten om sig som om den varit en filt. Vi har ridit hela natten, pojke. Vi kan väl åtminstone få oss någonting att äta först. På drottningens hägn har de god mat. Han gäspade igen. Och bra sängar. Det minns jag, sa Mert dröjande. Det gjorde han på sätt och vis. Värdshusvärden var en fet kar med gråsprängt hår, mest Gill. Det var där Moraine hade hunnit upp honom och Rand, just när han trott att de äntligen var färdiga med henne. Hon spelar sitt spel med Rand nu. Jag har ingenting med det att göra, inte nu längre. Vi ses där, Thom. Jag har sagt att jag skulle göra mig av med brevet så fort vi kom hit. Och det är just vad jag tänker göra. Fortsätt du. Thom nickade och vände in mot en tvärgata. Han ropade över axeln mitt i en gäspning. Gå inte vilse, pojke. Caimlin är en stor stad. Och rik. Mert manade på hästen upp för den myllrande gatan. Vilse, jag hittar nog, bränner mig. Det verkade som om sjukdomen hade suddat bort delar av hans minne. Ibland såg han någonting, till exempel ett värdshus med en övervåning som sköt ut runt hela huset och en skylt som gnisslade i brisen, och mindes att han sett det förut. Men likväl kände han inte igen någonting annat av det han såg från samma plats. En sträcka på 100 steg kunde plötsligt dyka upp i hans minne, fast det som kom före och efter på gatan var alltjämt lika okänt som tärningar som fortfarande låg i sin kopp. Trots luckorna i hans minne var han säker på att han aldrig hade varit i gamla staden eller kungliga palatset. Det skulle jag aldrig glömma. Men likväl var det inga problem för honom att hitta dit. I nya staden, han mindes plötsligt namnet på den del av Camlin som var mindre än 2000 år gammal, löpte gatorna kors och tvärs åt alla möjliga håll. Men de stora boulevarderna ledde alla till gamla staden. Vakterna vid porten dit gjorde inga försök att stoppa någon. Innanför den vita muren fanns byggnader som nästan skulle ha passat in i Tervallon. Då han färdades på de slingriga gatorna kunde han komma upp på ett krön och plötsligt få se ett smäckert torn klätt i kakelplattor som skimrade i hundratals olika nyanser i solskenet, eller blicka ner över en park som anlagts i konstfärdiga mönster avsedda att betraktas från ovan. Eller vederfaras en hissnande vy över hela staden och ut mot de böljande kullarna och skogarna på andra sidan. Här spelade det egentligen ingen roll vilken gata han tog. Alla sökte sig in mot hans mål, Andros kungliga palats. Det dröjde inte länge innan han red över det stora ovala torget framför palatset på väg mot en hög förgylld port. Det snövita palatset skulle sannligen inte ha behövt skämmas för sig bland Tervallons underverk. Dess smäckra torn och gyllene kupoler glänste i solskenet tillsammans med höga balkonger och intrikata stenornament. Med guldet från en enda av dessa kupoler skulle han ha kunnat leva i överdåd i ett år. Det var färre människor på den öppna platsen än i resten av staden, som om den var reserverad för högtidliga tillfällen. Framför den stängda porten stod ett dussin vakter ur drottninggardet med bågarna på sned framför de glänsande bröstharnesken, allihop i exakt samma vinkel. Ansiktena doldes bakom gallervisiren på de polerade hjälmarna. En kraftigt byggd officer vankade av och an längs raden med soldater. Hans röda rock var tillbaka kastad över axeln och blottade en gyllene fläta på axeln. Han mönstrade männen i tur och ordning som om han väntade sig att hitta smuts eller rostfläckar. Mert höll in och satte på sig ett vänligt leende. God morgon, kapten. Officeren vände sig om och glodde på honom genom visiret med små, djupt liggande ögon, som en fet råtta i en bur. Mannen var äldre än han hade väntat sig. Gammal nog att ha mer än en fläta på axeln, tyckte Mert. Och tjock, snarare än muskulös. Vad vill du, bondtölp? Frågade han barskt. Mert tog ett djupt andetag. Gör det nu ordentligt. Imponera på honom så att du inte behöver vänta här hela dagen. Jag vill inte behöva vifta med den ärmelintronandes papper för att slippa gå här och vänta. Jag kommer från Tervallon, från Vita tornet, med ett brev från... Skulle du komma från Tervallon, bondtölp? Den feta officeren skrattade så att den stora magen skakade. Men så upphörde skrattet med ens, som om någon huggit av det med en kniv. Han blängde på Mert. Vi vill inte ha några brev från Tervallon, Lymmel. Om du nu skulle ha något sånt... Vår nådiga drottning, ljuset skiner över henne, tar inte emot några meddelanden från Vita tornet förrän tronens dotter återbördas till henne. Och jag har då aldrig hört talas om att tornet skulle skicka budbärare i bondkläder. Jag begriper nog att du har skurksträck i kikaren. Du vill väl försöka lura till dig en slant genom att låtsas komma med brev. Men du har tur om du inte hamnar i fängelsehålorna istället. Om du verkligen kommer från Tarvalon kan du fara tillbaka dit och säga åt dem att lämna tillbaka tronens dotter innan vi kommer och hämtar henne. Om du är en skojare som är ute efter silver så försvinn. Annars ska jag se till att du blir pryglad tills du varken kan gå eller prata. Vilket era det nu är så pallra dig iväg, din svagsinte fåne. Matt hade försökt komma till tals ända sedan mannen börjat sin harang och nu sa han hastigt. Brevet är ju från henne, kar. Det är från... Sa jag inte åt dig att försvinna, din bandit, röt den fete mannen. Hans ansikte blev nästan lika rött som manteln runt hans skuldror. Försvinn ur min åsyn, smutsiga avskum. Jag räknar till 10. Och är du inte borta då ska jag arrestera dig för att du besudlar torget med din närvaro. 1, 2... Kan du räkna så långt, din feta knöl, fräste Mert. Jag säger ju att det var Elaine som skickade. Vakter! Nu gick officerens ansikte i lila. Grip denne man som mörkvän. Mert tvekade ett ögonblick, övertygad om att ingen kunde ta en sån anklagelse på allvar. Men de rödklädda vakterna rusade mot honom, ett helt dussin karar i hjälmar och harnesk. Han svängde runt och galopperade iväg med vakterna hack i häl. Hans vallack var ingen snabblöpare, men den lämnade ändå lätt soldaterna bakom sig. Mert sprängde vidare genom de krokiga gatorna och de som var tvungna att kasta sig ur vägen hytte med nävarna efter honom och svor minst lika ilsket som officeren. Idiot, tänkte han. Det var den fete officeren han menade, men han insåg att det lika väl kunde gälla honom själv. Jag hade bara behövt säga hennes namn i början. Elaine, tronens dotter av Andor, sände detta brev till sin moder, drottning Morgase. Ljus, vem kunde ha trott att de skulle ha sådana tankar om Tarvalon? Som han mindes det från förra gången han var här stod Aes Sedena och Vita tornet inte Morgase långt efter i drottninggardets gunst. Bränne henne. Elaine kunde ha sagt någonting. Motvilligt medgav han, fast jag kunde väl ha frågat också. Han saktade in till maklig skritt innan han nådde fram till den välvda porten ut mot nya staden. Vakterna från palatset kunde knappast vara efter honom längre och han ville inte dra till sig någon uppmärksamhet genom att galoppera ut genom porten. Vakterna där brydde sig inte mer om honom nu än de gjort när han red in. När han red ut under det vida valvet i muren log han plötsligt och var nära att vända tillbaka. Han hade kommit ihåg en sak och fått en idé som tilltalade honom betydligt mer än att gå in genom palatsets port. Det skulle den ha gjort även om den där fete officeren inte hade bevakat porten. Han kom vilse 2 gånger medan han letade efter drottningens hägn, men till sist hittade han värdshuset. Skylten föreställde en man som knäböjde inför en kvinna med gyllenrött hår och en krona av gyllene rosor. Hennes hand vilade mot hans gässa. Huset var en stor, bred stenbyggnad med 3 våningar och höga fönster. Till och med de som var närmast under det röda tegeltaket. Han red runt i stallgården på baksidan och lämnade tyglarna till en kar med hästaktigt utseende. Mannens väderbitna hud såg ut att vara hårdare och segare än lädret i västen som han hade på sig. Mert tyckte sig minnas honom. Just det, Remy. Det var länge sedan, Remy. Mert slängde åt honom en silvermarker. Nog minns du mig. Kan jag inte påstå att, började Remy. Men sen såg han att slanten han fått var av silver, inte koppar som han hade väntat sig. Han hostade till och hans korta nick blev till en knoge mot pannan och en knyckig bugning. Naturligtvis, unge herrn. Förlåt mig, följ mig ur minnet. Inte bra på människor, minnet mitt. Bättre på hästar. Ett fint djur ni har, unge herrn. Jag ska ta väl hand om honom, var så säker. Allt detta kom i en stridström utan att Matt hade någon möjlighet att få ett ord med i laget. Och sen skyndade Ramey in med vallaken i stallet innan han måste komma på något namn åt unge herrn. Matt gjorde en sur grimas, stoppade rullen med fyrverkerier under armen och hängde resten av sina tillhörigheter över axeln. Den där skulle inte se skillnad på mig och Arthur Hökvinges tånaglar. Invid köksdörren satt en storvuxen, muskulös kar på en tunna. I knät hade han en svartvit katt som han kliade bakom örat, allt medan han studerade Märt under tunga, halvslutna ögonlock. Han lät blicken dröja vid staven som Märt bar över axeln, men slutade inte klia katten. Märt tyckte sig minnas honom, men kom inte på vad han hette. Han gick in genom dörren utan att säga någonting. Mannen teg han också. Varför skulle de komma ihåg mig? Folk blir säkert hämtade av Eiseger varenda dag här. I köket arbetade två underkokerskor och tre pigor för fullt bland spisar och stekspett under överinseende av en stor, rund kvinna. Hon hade håret uppsatt i en knut och använde en lång träsked för att peka ut vad hon ville ha gjort. Matt kände igen henne. Colin hette hon. Vilket namn för en kvinna i den storleken. Men alla talade om henne som köksan. Jaha, sa Matt högt. Här är jag igen, inte ett år sedan sist. Hon betraktade honom en liten stund, sen nickade hon. Dig minns jag allt, sa hon. Matt började le. Du var tillsammans med den unge prinsen, inte sant, fortsatte hon. Han som var så lik Tigraine, må ljuset lysa över hennes minne. Du är hans betjänt, inte sant? Kommer han tillbaka, den unge prinsen? Nej, sa Matt kort. En prins, ljus. Det tror jag inte att han gör i första taget. Och inte tror jag ni skulle bli så glada om han gjorde det heller. Hon protesterade. Prinsen som var en sån stilig ung man. Bränner mig. Finns det någon kvinna någonstans som inte trånar efter Rand och blir blöt i ögonen så fort man ens nämner hans namn? Om hon visste vad han gör nu skulle hon fördöma mig skrika högt. Men han avbröt henne. Är Mr. Gill här? Och Tom Marilyn? I biblioteket, sa hon med en förtörnad fnysning. Och säg till Basil Gill att avloppen måste rensas. Idag, inte nästa vecka. Hon fick syn på någonting som en av underkokerskorna gjorde med en av stekarna och rultade bort till henne. Inte så mycket, barn lilla. Häller du på så mycket ärr att bli steken för söt? Märt verkade hon redan ha glömt bort. Han skakade på huvudet och gick för att leta efter detta bibliotek som han inte hade något minne av alls. Han mindes inte heller att Colin var gift med Mäster Gill. Men hennes förmaningar lät alldeles för mycket som en husmors instruktioner till sin make för att det skulle kunna förhålla sig på något annat sätt. Han stötte på en söt, storögd skänkflicka som fnittrade och visade honom på en dörr i änden av korridoren vid skänkrummet. När han kom in i biblioteket stannade han tvärt och bara stirrade omkring sig. Det fanns minst 300 böcker på bokhyllorna som löpte längs väggarna. Och ännu fler låg på borden runt om i rummet. Aldrig i hela sitt liv hade han sett så många böcker på en och samma plats. Han lade märke till en läderbunden volym med James Whitfarnes resor på ett litet bord strax innanför dörren. Den hade han alltid tänkt läsa. Rand och Perrin hade ofta berättat saker ur den för honom, men han fick visst aldrig riktigt tid att läsa några böcker. Vid ett av borden satt Basil Gill, en man med stort skärt ansikte, tillsammans med Tom Marilyn. De båda satt böjda över ett stenbräde och sög på varsin pipa. Tunna, blå rökslingor förlorade sig i luften ovanför dem. På bordet stod en tärningskopp och bredvid den satt en spräcklig katt och tittade på med svansen hopringlad över tassarna. Lekarens mantel syntes inte till, så Matt förmodade att han redan hade fått ett rum. Det gick fortare än jag hade trott, pojke, sa Tom. Han drog sig i den långa vita mustaschen medan han övervägde sitt nästa drag. Matt Cawthon kommer du säkert ihåg, Basil. Jo, det gör jag, sa den fete värdshusvärden utan att ta blicken från spelbrädet. Du var visst krank sist du var här, om jag inte minns fel. Hoppas du mår bättre nu, pojk.
Jo, tack. Jag mår bättre, sa Mert.
Är det allt ni kommer ihåg? Att jag var sjuk?
Thom gjorde ett drag som fick Mäster Gill att haja till och han tog pipan ur munnen.
Med tanke på vem du for härifrån med, pojk, och med tanke på hur det förhåller sig med saker och ting numera, så kanske det är lika så bra att inte komma ihåg mer.
Eiseder är inte särskilt populära just nu, förstår jag, sa Mert.
Han la sina persedlar på en stor länstol, lutade staven mot dess rygg och sjönk själv ner i en annan med ena benet dinglande över armstödet.
Palatsvakten verkade tro att Vita tornet har rövat bort Elaine.
Thom kastade en nervös blick mot fyrverkeripaketet, tittade på sin rykande pipa och muttrade någonting för sig själv innan han återgick till spelbrädet.
Inte riktigt, sa Jill.
Men det är känt i hela staden att hon har försvunnit från tornet.
Thom säger att hon är tillbaka. Men det har vi inte hört någonting om här. Morgase kanske vet. Men alla från stallpojken och uppåt smyger på tå när de är i hennes närhet för att hon inte ska bita huvudet av dem. Först Gabriel har lyckats avhålla henne från att verkligen skicka någon till skarprättaren. Men jag skulle då inte våga något på att hon inte gör det förr eller senare. Och han har då inte fått henne vänligare stämd mot Tervallon. Om något så har han gjort det än värre. Det är vad jag tror.
Morgase har en ny rådgivare, sa Thom torrt.
Gareth Bryne tyckte inte om honom. Så nu har Bryne fått dra sig tillbaka till sitt gods så sitter väl som bäst och ser hur ullen växer på fåren.
Bärsel, tänker du lägga någon sten eller ej?
Ett ögonblick, Thom. Ett ögonblick bara. Jag vill lägga den på rätt ställe.
Jill bet ihop om pipskaftet och tittade bistert på spelbrädet, allt medan han blåste ut små rökpuffar.
Så drottningen har en ny rådgivare som inte tycker om Tervallon, sa Mert. Det förklarar varför palatsvakten uppförde sig som de gjorde när jag sa att jag kom därifrån.
Om du sa det till dem, sa Jill, så kan du vara lycklig att du kom därifrån utan några brutna ben. I varje fall om det var något av de nya befälen. Gabriel har bytt ut hälften av drottninggardet i Camelin mot män som han själv har valt ut. Och det är då ingen dålig prestation med tanke på hur kort tid han har varit här. Det finns de som säger att Morgase kanske gifter sig med honom.
Han började lägga en sten på brädet men skakade på huvudet och tog tillbaka den.
Tiderna förändras. Folk förändras. Det är alldeles för mycket som förändras för min smak. Men jag börjar väl bli gammal.
Vi blir visst gamla bägge två innan du gör ditt drag, muttrade Thom.
Katten sträckte på sig och tassade bort till honom så att han kunde smeka henne över ryggen.
Inte lär du komma på något bra drag bara för att du pratar hela dagen. Varför ger du dig inte helt enkelt?
Jag ger mig aldrig, sa Jill bestämt.
Jag ska nog slå dig, Thom.
Han la en vit sten där två linjer korsade varandra.
Du ska få se.
Thom fnös.
Att döma av det Mert såg av brädet var Jills utsikter att vinna inte särskilt stora.
Jag får väl helt enkelt undvika palatsvakten och överlämna brevet till Morgase själv.
Särskilt om allihop är som den där fete stroppen. Ljus. Jag undrar om han har tutat i hela vaktstyrkan att jag är mörkvän.
Lämnade du inte brevet? Gläfste Thom. Du som hade så bråttom att bli av med det.
Har du ett brev från tronens dotter? Utbrast Jill.
Thom, varför sa du ingenting?
Jag är ledsen, Bärsel, muttrade lekaren.
Han glodde på Mert under sina buskiga ögonbryn och blåste i mustascherna.
Pojken tror att någon vill ha ihjäl honom på grund av det där brevet, så jag tänkte att han fick bestämma själv hur mycket han ville säga. Men nu verkar det inte som om han bryr sig om det längre.
Vad är det för brev? Frågade Jill.
Kommer hon hem igen?
Och först gå in?
Det hoppas jag att de gör. Jag har faktiskt hört folk som pratar om krig med Tervallon. Som om någon kunde vara vansinnig nog att gå till krig mot Eiseder. Om ni frågar mig så är det lika löjligt som ryktet om att Eichedena skulle hålla sig med en falsk drake någonstans borta i väster och att de använder kraften som vapen. Inte för att jag kan begripa hur någon skulle vilja ha krig med dem för det. Snarare motsatsen kan man tycka.
Är ni gift med Colin? Frågade Mert och Mäster Jill spratt till.
Nej, ljuset skyddar mig. Man skulle kunna tro att det är hon som äger värdshuset redan som det är nu, om hon varit min hustru. Men vad har det att göra med brevet från tronens dotter?
Ingenting, sa Mert. Men ni pratade så mycket att jag trodde att ni hade glömt bort vad ni frågade.
Jill utstötte ett halvkvävt ljud och Thom gav till ett kort strävt skratt. Brevet är förseglat och Elaine sa inte vad som står i det.
Thom gav honom en snedblick och strök sig över mustascherna. Tror han att jag tänker tala om att vi öppnade det?
Men jag tror inte att hon tänker komma hem. Hon tänker bli ACD, om ni frågar mig. Han berättade om sitt försök att leverera brevet, men slätade över en del mindre detaljer som de inte behövde få veta. Det är de nya kararna, sa Jill. Åtminstone den där officeren, det kan jag slå vad om. De flesta är inte stort bättre än simpla stråtrövare, men en del är sluga rackare. Vänta till i eftermiddag, pojk, tills efter vaktombytet. Säg med en gång att du kommer från tronens dotter och buga en liten smula också för den händelse att det är någon av Gabriels karar igen. Sätt knogen mot pannan bara så ska det inte vara några bekymmer.
Bränner mig om jag gör det. Jag skrapar inte för någon.
Inte för Morgase heller. Den här gången tänker jag inte gå i närheten av vakterna överhuvudtaget.
Jag vill helst slippa ta reda på vad den där fetknoppen har spritt ut för rykten. De stirrade på honom som om han var tokig.
Hur i ljusets namn tänker du ta dig in i palatset utan att passera palatsvakten, sa Jill. Så spärrade han upp ögonen, som om han plötsligt kommit ihåg någonting.
Ljus, du tänker väl inte? Pojk, du skulle behöva den svartes egen tur för att komma undan med livet.
Vad är det du pladdrar om, Basil?
Mert, vad är det nu för dårskaper du tänker ge dig in i?
Jag har tur, Mäster Jill, sa Mert. Se bara till att ha ett gott målmat färdigt åt mig när jag kommer tillbaka. Han reste sig, tog upp tärningskoppen och hällde ut tärningarna bredvid stenbrädet, för turens skull. Den spräckliga katten hoppade ner från bordet, sköt rygg och väste åt honom. De fem tärningarna stannade. Allihop visade ettor, den svartes ögon.
Det är antingen det bästa eller det sämsta man kan få, sa Jill. Beror på vad man spelar, inte sant? Och du tänker spela ett farligt spel, pojk. Det begriper jag nog. Varför tar du inte med dig den där koppen ut i skänkrummet och spelar bort några slantar istället? Du ser ut att kunna tycka om ett parti tärning. Jag ska se till att ditt brev kommer till palatset lyckligt och väl.
Karlin vill att ni rensar avloppet, sa Mert och vände sig mot Thom medan värdshusvärden fortfarande blinkade och muttrade för sig själv.
Det gör varken från eller till om jag får en pil i mig när jag försöker lämna brevet eller en kniv i ryggen medan jag sitter och väntar. Det är 6 för och 1/2 dussin mot. Se bara till att maten är klar när jag kommer tillbaka, Thom.
Han slängde en guldmarker på bordet framför Jill.
Ordna så att mina saker kommer upp i mitt rum, värdshusvärd. Om det kostar mer ska ni få det sedan. Ta det försiktigt med den stora rullen där. Thom är fasligt ängslig för den.
När han stegade ut ur rummet hörde han Jill säga till Thom.
Jag tyckte den där pojken var en lymmel redan första gången jag såg honom. Var har han fått guldet ifrån?
Jag vinner alltid. Och det är på det viset jag har fått det, tänkte han bistert. Jag behöver bara vinna en gång till. Sen är jag färdig med Elaine. Och det är det sista jag har med Vita tornet att göra. En gång till, bara.